Det finns stunder av fullkomlig närvaro i livet. De är inte så många. Så skrev Agneta Pleijel, och det kan nog stämma. Kanske skulle det vara omöjligt att hela tiden leva med alla sinnen öppna och mottagliga för nuet och livet och alla känslor. Men ibland händer det. Jag heter Julia Korkman och jag kommer idag att prata om bland annat några sådana stunder i mitt liv. Vissa av dem har jag upplevt här på Åland. Jag är snart 16 år och ändå har ingenting hänt i mitt liv. Så utbrast jag i desperation till min mamma under tonåren, när vardagen kändes outhärdligt monoton. Helsingfors låg grått och tungt omkring mig, skolan kändes meningslös. Och det var som om livet pågick någon annanstans och värdefull livstid rann ifrån mig. Inom mig hade jag en intensiv längtan att få leva och uppleva. Men allt stod stilla. Jag har betraktat samma känsla hos min unga dotter det senaste året. Och jag har hört mina föräldrar berätta om liknande känslor i deras ungdom. Min pappa växte upp i Vasa. Och när han var klar med skolan satte han sig på ett tåg, fast besluten att åka bort och inte återvända. Mamma växte upp i Karleby, eller som vi säger, Kokkola. Och berättade att hon som tonåring brukar sitta på kafé, röka och lyssna på Beatles och längta bort. Så långt bort från Kokkola som möjligt. Till en så stor stad som möjligt. Jag kände ungefär likadant för Helsingfors. Jag ville långt bort, ut i världen. Och så fort jag kunde började jag jobba ihop pengar för att resa. Tillsammans med min bästa vän Katja arbetade vi vid sidan av skolan för att till sommaren åka iväg på Interrail. Med rinkor på ryggen och utan allt för noggranna planer. Flera somrar åkte vi kors och tvärs i Europa. Träffade stöddiga amerikaner och hojtande italienare. Och åkte plötsligt till Budapest med några charmiga typer vi träffat. Det fanns inga mobiltelefoner. Vi var helt fria. Och känslan av att vara ute i världen utan att någon visste var vi var, var berusande. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck my baby, it's wonderful. It's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips. Det var 17 år tillbringade jag också en månad i Nice vid franska medelhavskusten. Då kom jag första gången i kontakt med det område som senare skulle komma att bli en viktig del av mitt arbetsliv. Brottsutredningar och polisförhör. Och det är på ett ganska otäckt sätt. Jag bodde hos en äldre änka. Hon bodde ensam i en stor lägenhet nära stranden med sin svarta pudel. Pudeln hette Sweetie, men det tog ett tag innan jag fattade. Jag behövde först förstå att damen pratade engelska med sin pudel. Det berodde på att hennes avlidne man hade varit engelsman. Maken hade visserligen dött långt innan hon skaffade Sweetie, men hon hade ändå bestämt sig för att hunden bara förstod engelska. Språket var lite svårt att identifiera som engelska, så stark var hennes franska accent. Men när jag väl listade ut det började jag förstå vad hon sa till den här hunden. Damen var lite hypokondrisk och led av olika, både riktiga och kanske lite inbillade krämpor, vilket innebar att det ofta var jag som fick gå ut med Sweetie. Dagarna tillbringade jag på franska lektioner och på stranden, men en dag kom jag för ovanlighetens skull hem mitt på dagen. Jag pratade med damen när dörrklockan ringde. Hon såg rädd ut och bad mig snabbt gå in på mitt rum och hålla mig tyst där och bara komma ut om hon ropade på mig. Jag hörde någon komma in i lägenheten och ett högljutt samtal som blev till gräl och skrik. Till slut skrek den här damen, Julia, viens vite, kom snabbt. Jag sprang till vardagsrummet och såg en stor kvinna som höll ett strypgrepp om den gamla damen. Jag tog upp telefonluren och skrek att om hon inte gick så skulle jag ringa polisen. Jag var livrädd. Kvinnan hade ett galet uttryck i ögonen. Hon var betydligt större än jag. Jag hade ingen aning om vad polisens nummer var eller vad jag skulle säga ifall jag lyckades ringa dem. Till min stora lättnad gick kvinnan ändå. Det visade sig att kvinnan var damens egna dotter. Hon var drogberoende och behövde pengar. Och damen berättade att hon var rädd för henne hela tiden. Hon hade aldrig nämnt dottern men ofta talat om sin son som bodde i Kanada. Som vittne blev jag naturligtvis senare förhörd av polisen och jag försökte så gott jag kunde på franska förklara vad jag hade sett. Polisen som förhörde mig var en vänlig äldre herre som lugnt lät mig leta efter rätt ord. Vad strypgrepp hette på franska hade vi inte lärt oss i skolan. Fast den situationen var skrämmande och också sorglig förstod jag först mycket senare hela dess tragiska djup. Att en gammal människa ska behöva vara rädd i sitt eget hem och för sitt eget barn. Och vilken sorg det måste ha orsakat henne att dotterns liv blivit som det blivit. Den här händelsen blev min första kontakt med våld i nära relationer och vittnesförhör. Teman som senare kommit att stå i centrum för mitt arbetsliv. Det här temat förde mig också till Åland flera gånger under de tidigare åren i min karriär. Här har jag undervisat poliser och barnskyddsanställda, talat om sexuella övergrepp inom församlingar, hållit föreläsning på lycée. Och numera vistas jag med jämna mellanrum i en ljuslägenhet i närheten av Sankt Görans kyrka, en lägenhet som har blivit mitt andra hem. Jag sitter med jämna mellanrum på biblioteket och skriver vid ett fönster som vettar mot havet. Och jag tar mig gärna ett glas eller en bit mat på Indigo. Och drömmer om att snart bygga en liten bastu långt ute i havsbandet i Kökars fantastiska skärgård. Tillsammans med mannen jag älskar. Men allt det här kom senare. Som ung drömde jag, utöver att resa långa vägar, om att bli sångerska. Eller inspirerad av min barndoms Indiana Jones-filmer, arkeolog. Men hur det nu kom sig började jag läsa psykologi. Intresset för psykologi vaknade då jag läste den amerikanska neurologen Oliver Sacks bok Mannen som förväxlade sin hustru med en hatt. Vilken fick mig fullständigt fascinerad av minnet och psyket. En fascination som snarast har ökat med åren. Det här har jag försökt förklara för min pappa som med glimten i ögat brukar hävda att folk börjar läsa psykologi för att de har haft sådana problem med föräldrarna i barndomen. Men det hade jag inte. Min barndom var tämligen lycklig och mina föräldrar kärleksfulla. Det visste jag inte att värdesätta som barn. Men i och med att jag i mitt yrke har arbetat med barns utsatthet har jag kommit att uppskatta min trygga barndom desto mer nu som vuxen. Alla har inte den förmånen. Och inte heller Johnny Cash i nästa sång. Well, I knew that snake was my own sweet dad from a worn out picture that my mother had. And I knew that scar on his cheek and his evil eye. He was big and bent and gray and old. And I looked at him and my blood ran cold. And I said, my name is Sue. How do you do? How you gonna die? I slutet av mina studier vikarierade jag som hälsocentralpsykolog i Karis. För en 23-åring var det ett rätt stort ansvar. Mina klienter var allt från spädbarn till åldringar. Och min brist på livs- och arbetslivserfarenhet kändes ibland överväldigande. Men det var då jag lärde mig en viktig färdighet. Att fråga, konsultera, be om råd. Man behöver inte veta allt. Det kanske viktigaste är att känna igen sin egen okunskap och våga fråga. Det finns nästan alltid någon som vet. Jag tog tåget i Karis klockan 6 på morgonen och var hemma i Åbo igen vid 5-tiden på eftermiddagen. På hösten var det kolsvart både när jag åkte och när jag kom hem. Och ändå var det dags att skynda vidare till operarepetitionerna. Jag sjöng då i kören till Riddaren och draken, en opera som uppfördes i Åbo domkyrka med text av Bo Karpelan och musik av Mikko Heiniö. Även om jag var trött innan repetitionerna rann tröttheten av mig så fort jag steg in i den sagolika operavärlden där den eviga kampen mellan gott och ont pågick och musiken ekade i den gamla kyrkan. Sången var för mig då och är fortfarande ett utmärkt sätt att släppa ut ånga och befria sig från arbetsdagens tyngd. Om det här, om hur musik påverkar vårt psykiska välbefinnande och hur den ger oss tillgång till våra känslor pratade jag ofta med min sånglärare i Åbo. Hannu Kerkola, som förutom att vara sångare också arbetade som musikterapeut. Senare blev jag själv intresserad av forskning som visar musikens hälsofrämjande effekter, bland annat på minne, och hur musik aktiverar de djupaste hjärnregionerna. Jag minns särskilt en klient som Hannu berättade om. Det var en minnessjuk äldre man som det nästan inte längre gick att nå verbalt. Men mannen hade tidigare varit en skicklig pianist och när han satte sig vid pianot förändrades hela hans väsen. Han lyfte huvudet, hållningen blev rak och genom musiken kom hans personlighet tillbaka. Den som demenssjukdomen hade tagit ifrån honom. You look good to me, konstaterar också Oscar Peterson Trio. Psykologin som yrkesval var alltså ingen självklarhet. Och under studietiden gick jag aktivt på sånglektioner, jag sjöng i kör. Och då jag blev allt mer dragen till klassisk sång och opera började jag också studera italienska. Jag hade en fantastisk italienska lärare vid Åbo Akademi och studierna kom att bli helt avgörande för mitt liv. Jag föll pladask för både språket och kulturen. Efter att ha avslutat mina psykologistudier flyttade jag alltså till Italien för att studera klassisk sång och samtidigt arbeta med mitt doktorsavhandlingsprojekt. Med mig hade jag min pojkvän, ett stipendium för avhandlingen som jag försörjde mig på och en intensiv längtan att uppleva världen. Vi flyttade till Bologna, som i Italien är känd som La Rossa, La Grassa eller Dotta. La Rossa, den röda, för sin starka vänsterideologi och sina röda byggnader. La Grassa, den feta, för sin goda och rätt så feta mat. Och La Dotta, den lärda, som syftar på stadens status som Europas äldsta universitetsstad. Efter något år i Bologna flyttade min pojkvän till London. Planen var att han skulle åka i förväg och jag skulle komma efter. Under tiden vi var ifrån varandra tog ändå vårt 7-åriga förhållande slut. Jag åkte till London och vi tog ett vackert och vemodigt avsked, promenerande hand i hand genom ett nattligt London. Efter allt det här reste jag hem till Bologna via Bryssel med nattåg för att fortsätta mitt liv i Italien, men nu på egen hand. Jag hade plats i en sexbäddskupé tillsammans med två äldre whiskydrickande män som blev allt mer närgångna och språksamma i takt med att whiskyflaskan tömdes. Till min lättnad kom även en ung man med dreadlocks in i kupén och med honom flydde jag till tågets korridor undan de berusade männen. Vi satt på golvet i tågkorridoren till långt in på småtimmarna och pratade. Han var ursprungligen från Karibien men hade bott länge i Nederländerna. Vi talade om kärlek, om mitt nyliga uppbrott, om hans tidigare förhållande, nya relation och lilla barn, om svåra val och hur härligt det är att leva och känna starkt. På morgonen bjöd han mig på frukost i tågets restaurangvagn. Restaurangen var gammaldags och elegant med vita dukar på borden, precis som i en filmatisering av någon Agatha Christies deckare. Min holländska vän gick av i Milano. Själv fortsatte jag ännu några timmar mot Bologna. Men nu lugn i själen efter våra fina samtal och jag upplevde igen den här berusande känslan av att hela livet låg öppet framför mig. Allt var osäkert, men allt var också spännande. Jag var 25 år gammal och fortfarande mycket osäker på vad jag ville bli som stor, men full av livslust. Och djupt vemodig efter att ett långt vackert förhållande tagit slut. Buonanotte, buonanotte fiorellino. Buonanotte tra le stelle e la stanza. Per sognarti devo averti vicino. E vicino non è ancora abbastanza. Jag bodde kvar i Italien drygt ett halvt år efter detta, i en liten by utanför Bologna som heter Calderino. Där delade jag lägenhet tillsammans med Luca från Syditalien och Maurizio från Milano. Maurizio blev en viktig och livslång vän och han kom senare att bli gudfar, padrino, till mitt mellersta barn. Fa molto mafioso, grinar han. Det är alltså väldigt maffiaktigt med en italiensk gudfar. På morgnarna i Calderino gick vi a prendere il caffè al bar, alltså för att ta morgonkaffe på ett café eller en bar på äkta italienskt vis. Det fanns inte en enda kvinna i den här baren, förutom jag då, dag efter dag. Och jag tänkte att om glastak ska krossas kan jag ju börja blygsamt här. Ett härligt minne från tiden i Italien var från befrielsedagen den 25 april då vänsterstaden Bologna firade frigörelsen från fascisterna med liv och lust. Människor sjöng, lastbilar med högtalare körde runt och tutade. Runt torget körde en flakbil med flera äldre damer som glatt och högljutt sjöng med i partisansången Bella Ciao, där de stod på flaket och svajade. Bella Ciao var ursprungligen en protestsång som sjöngs av kvinnor som arbetade på risfälten i hårda arbetsförhållanden. Numera ses den särskilt som en symbol för vänstern och som en protest mot Mussolini, fascismen och numera även den ökande högerextremismen. Låten var tydligen också förbjuden i Spanien under Francos tid. Och än idag är den så laddad att den har förbjudits att framföras i vissa italienska städer och skolor de senaste åren. Italien är splittrat, såsom stora delar av Europa. Men än så länge sjungs Bella Ciao varje år i Bologna. Och i mitt hjärta sjunger jag med. E questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Mitt namn är Julia Korkman och idag har jag glädjen att sommarprata för Ålands Radio. När jag bodde i Italien började jag småningom släppa taget om min dröm om en sångkarriär. Även om det sved. Jag hade nämligen börjat intressera mig allt mer för mänskliga rättigheter och internationella arbetsuppgifter. Och sökte praktik vid FNs människorättsorganisation i Genève. I Genève bodde jag sedan ett halvår medan jag arbetade för sekretariatet för barnrättskommittén. Att barnens rättigheter senare skulle få en så central plats i min yrkesbana, det kunde jag inte ana då. Mitt arbete bestod bland annat i att göra bakgrundsforskning om de länder som skulle komma inför kommittén och redogöra för hur det förbättrat barnens rättigheter i sitt land. De officiella rapporterna från regeringarna kunde ofta skilja sig rätt så mycket från vad icke-statliga eller internationella organisationer i landet rapporterade. Arbetet var både intressant och ibland nedslående. Den första delegation jag såg var Nordkoreas. Min chef uppmanade mig att betrakta noga eftersom, som han uttryckte det, det är inte så ofta man har möjlighet att träffa nordkoreaner. Att diskutera detaljfrågor kring mänskliga rättigheter i ett fullständigt totalitärt land som Nordkorea, där ett oberoende rättssystem helt saknas, framstod som ganska hopplöst. Alla släktingar får smaka på kamrer Andruska skaka, en sked till far, en sked till mor, en sked till syster och en sked till bror. Det kanske är en gammal, gammal saga, men det finns många som får höra den ändå. Efter praktiken i Genève återvände jag till Finland. Men det kändes faktiskt fortfarande ganska tråkigt och jag längtade utomlands igen. Erfarenheten vid människorättsorganisationen hade varit så positiv att jag bestämde mig för att återigen söka en tjänst inom FN. Kort efter hemkomsten fick jag sedan en tvåårig tjänst som biträdande expert vid UNESCOs högkvarter i Paris. Just innan jag åkte träffade jag en man som gjorde att jag nästan stannade kvar i Finland i alla fall. Men han uppmanade mig att åka och lovade följa efter. Så jag åkte. Jag flyttade in i en fantastisk 19 kvadratmeter stor lägenhet med ett minimalt ljusblått badkar med dusch, beläget i det alldeles lilla köket med en pytteliten ugn precis bredvid badkaret. I sovrummet fanns ett enda stort fönster utanför vilket Pantheons enorma kupol tornade upp sig. Jag blev genast ordentligt sjuk då jag flyttade, fick över 40 graders feber och visste knappt vad jag hette. Jag hade inget täcke och ingen kudde, jag hade knappt något kläder med mig. Och det fanns ingen mat. Och jag låg ensam och huttrade i min säng. Till min stora lycka kontaktades jag via sms av en annan finländsk kvinna som nyligen fått anställning vid UNESCO. Tove. Hon hade hört att jag hade flyttat och ville bara höra om allt gått bra. Då hon sen fick reda på min belägenhet kom hon direkt till mig med täcke och dyna och mat och dryck. Och framförallt en vänskap för livet. Min första dag på arbetsplatsen vid UNESCOs huvudkontor i Paris var oförglömlig. UNESCO är en arkitektoniskt intressant trekantig byggnad rätt nära Eiffeltornet. Och ingången har som brukligt är ordentliga säkerhetsanordningar. Då jag anlände till min nya arbetsplats den här första vårmorgonen år 2004 mötte mig min blivande chef, en grekisk kvinna med stiliga kläder och ett brett leende. Hon gav mig sitt första råd när vi möttes vid huvudingången. Försök inte avancera i organisationen genom sängen. Vad kan man svara på det? Nå, det var inte direkt vad jag tänkte göra. Vi åkte upp med hissen. Där tillade hon. Och du ska inte gå i säng med kvinnor heller. Jag undrar i mitt stilla sinne var detta skulle sluta. Arbetet på UNESCO var ganska vansinnigt. Jag arbetade på utbildningssektorn där många kollegor gjorde fantastiskt arbete i många länder runt om i världen. Men på huvudkontoret blev det kris. Det visade sig att den kanadensiska vicedirektören hade anlitat en konsultfirma för extremt dyra pengar. Vilket blev hårt kritiserat då det framgick att firmans vd var direktörens älskarinna. Jag arbetade för den här grekiska kvinnan som tyvärr inte blev alls mer stabil över tiden. Och över henne fanns vår enhets japanska chef med vilken jag brukade byta blickar av samförstånd och ibland desperation. Det bodde en mus någonstans i golvet under mitt arbetsrum, vilket var lite överraskande tyckte jag med tanke på att detta var i 10:e våningen. Den tittade fram då och jag vande mig så småningom. Men samtidigt som mycket med mitt arbete inte kändes helt rätt, var den internationella atmosfären berusande. Under min sista tid vid UNESCO gick utbildningssektorns direktör Aisha Badiallo från Guinea i pension. Och vi firade henne med en rejäl fest där hela avdelningen dansade till Khaleds låt Aisha, som spelades på repeat och vi alla sjöng med och hojta. Mannen jag träffat innan flytten till Paris höll sitt löfte och flyttade efter mig. Vi flyttade in i en större lägenhet än den med det ljusblå badkaret, men höll oss kvar i det ljuvliga 50 arrondissemanget i Paris och bodde nu på Rue Mouffetard. Paris var underbart och mitt i allt väntade jag barn. Jag arbetade med att få klart min doktorsavhandling under de sista veckorna innan förlossningen. Det var tidig höst och 35 grader varmt och jag satt med alla fönster och balkongdörrar öppna och en stor mage och såg fram emot att lämna ifrån mig avhandlingen. Min doktorsavhandling handlade om att intervjua småbarn som blivit utsatta för sexuella övergrepp och det var ju inte det jag helst ville tänka på just då. Jag längtade efter att helt få hänge mig åt att vårda mitt eget lilla barn. I mitt hus fanns ett så kallat conciergepar. Det vill säga ett slags portvakter som förr var vanliga i Paris. Paret i vårt hus var från Portugal. De brukade spela fado på hög volym som skallade över gatan och in i mitt arbetsrum och min lilla skrivbubbla. När vi gör stärde, kom inte för sent, sjöng jag också för mitt ofödda barn. Hon kom inte alls för sent. Hennes beräknade dag var på min egen födelsedag, men hon anlände ett par timmar innan.
Não venhas tarde, dizes-me tu com carinho, sem nunca fazer alarde do que me pedes baixinho.
Vår dotter föddes i början av oktober 2005 på Pitié-Salpêtrière-sjukhuset i Paris. Där hade de stora namnen inom neurologi och psykiatri, som till exempel Sigmund Freud, Charcot och Babinski, varit verksamma, vilket jag tyckte var ganska häftigt. Jag stannade på sjukhuset några dagar med henne. I Frankrike var det otänkbart att barnets far skulle ha stannat på sjukhuset på den tiden. Och de andra mammorna och även personalen stirrade häpna när han barade vår dotter. Tänk att han kunde. Jag däremot stannade 3 härliga dagar i det lilla rummet i det gamla sjukhuset där man serverade franska 3-rätters luncher och middagar. De första 2 nätterna kunde jag inte sova alls. Jag var klarvaken och satt hänförd och stirrade på den fantastiska lilla person som gjort entré i mitt liv, full av obegriplig förundran. Purtimiro, Purtigodo, sjunger Poppea och Nerone i Monteverdis duett. Jag betraktar dig, jag njuter av dig.
Sous-titrage Société Radio-Canada.
Efter att vår dotter föddes började jag längta hem till Finland för första gången i mitt liv. Paris var fortfarande vackert. Men för första gången kände jag mig nedstämd över den förorenade luften och insåg hur otroligt opraktiskt det var att ta sig fram i överfulla tunnelbanor med barnvagn utan hissar eller rulltrappor. Redan under graviditeten hade jag fått upp ögonen för en för mig ny sida i Finland. Jag nästan grät av glädje när jag fick föräldraskapsförpackningen från FPA hemskickad till Paris. Mina utländska vänner var absolut hänförda över lådan. En hel kartong fylld med fina babykläder, blöjor, leksaker och andra nödvändigheter för den första tiden. Och mest häpnadsväckande, glidmedel. Tänk att det finns ett samhälle som på ett så konkret sätt värnar om medborgarnas sexualliv. Lite förbryllade var det ändå över vår nationella tradition att låta bebisar sova i en pappkartong. Det jag framförallt saknade i Paris var ändå min familj. Barnens mor- och farföräldrar, hela det sammanhang och den släkthistoria hon föddes in i. Mina stora syskon hade egna familjer i Helsingfors och jag ville uppfostra mitt barn nära dem, nära mor- och farföräldrar. Vara en del av ett sammanhang. När jag återvände hem kunde jag på ett helt annat sätt uppskatta Finlands styrkor som samhälle. Förtroende för institutionerna, tilliten till andra människor. Att man utan problem kunde ta sig in i tunnelbanan med barnvagn. Att det i Helsingfors var gratis att åka kollektivt med barnvagn för att underlätta vardagen. Föräldrarådgivningen, dagis, skolor, jämlikhet, den rena naturen och en miljon bastur. Melankolin, den karga rakt på sakattityden och den lågmälda humorn. Det sägs, och inte helt utan sanning tycker jag, att det finska språket inte svänger särskilt bra. Men detta tycks inte gälla för Delta Rhythm Boys som sjunger den tjusigaste finskan som bara kan finnas. Delta Rhythm Boys grundades i USA under 30-talet och blev småningom populära i Europa och i synnerhet i Norden. I USA sjöng de med storheter som Ella Fitzgerald och Count Basie och många, många andra. Men det var i Helsingfors som de två frontfigurerna Lee Gaines och Hugh Bryant kom att slå sig ner. Och det var också i Helsingfors de 15 sidor kom att dö. Gaines dog 1987 och Bryant avled. Han fick en hjärtattack då han sjöng på sin väns begravning. Där slutade en ganska fantastisk del av den finska musikhistorien. Döden kom också in i mitt liv några år efter att jag återvänt till Finland. Min lite på 60-åriga mamma blev diagnostiserad med cancer. Beskedet kom som en blixt från klar himmel. Hon verkade vara i sitt livsform och hade inga symptom. Det visade sig ganska snabbt att ingenting kunde göras. Cancern hade spridit sig så illa. Mitt liv stannade helt upp en dag då min bror ringde och berättade den dystra prognosen. Att det nu bara var fråga om högst månader. Jag var på väg från mitt jobb i Gräsviken i Helsingfors mot metrostationen för att åka hem till mina små barn. Jag lyssnade och svarade sakligt och när samtalet var slut höll jag på att falla ihop. Plötsligt kände jag hur någon tog mig i sina armar. Jag lyfte blicken och såg att jag stod i armarna på en ung långhårig man med asiatiskt utseende. Han tittade empatiskt på mig och jag började gråta fullständigt okontrollerat. Jag grät ut en stund i hans famn, ansiktet mot hans bröstkorg. När jag småningom kunde andas igen tittade jag upp, tackade honom. Han nickade till mig och jag fortsatte min väg. Hans ansiktsuttryck kan jag ännu se framför mig. På mammas begravning sjöng min egen ljuvliga kammarkör, Audite, Nils-Erik Fogstedts sång, Tiga blott. Precis som den långhåriga mannen som tog mig i famnen då världen rämnade, kommer det i sången en varlig, en stillsam gud som bara tiger och huggsvalar. Det vill säga som bara är tyst och tröstar. När mamma dog var jag gravid och jag hade två småbarn sedan tidigare. Hon dog i april och min yngsta son föddes i september. De äldre barnen var på dagis och i skolan på dagarna och jag satt ensam på morgonen och ammade och lyssnade på Minnenas Boulevard på radio. Ett härligt program med gamla låtar som kommer på Yle 1:an varje morgon. Varje låt väckte en flod av känslor och det var outhärdligt tungt. Men med tid och mycket gråt förgick den skarpaste sorgen så småningom och minnena gjorde inte lika ont längre som det brukar vara med sorg. Min syn på livet förändrades ändå på ett oåterkalleligt sätt efter mammas död. Illusionen om odödlighet försvann och även om jag saknar den ibland så finns det något gott i det också. Vi har bara detta korta, lilla, vackra liv. Vi måste försöka leva det och vårda det. Och jag tänker inte längre att livet är långt framför mig. Det är här och nu. Och det känns bra så. Det är bra synd att vi lever bara en gång. Men var inte rädd för lyckan, sjunger Berry med ett litet barn någonstans i närheten. För några år sedan sjöng jag på en begravning där jag också träffade Claes Andersson för första gången. Jag hade blivit ombedd att sjunga och Claes ackompanjerade mig. På minnesstunden efter begravningen bad änkan till vår döda vän oss spela någonting ännu, helst jazz. Och vi jammade ungefär en timme och jag fick sjunga igenom alla min ungdoms jazzfavoriter. Claes och hans fru Katrina blev snabbt mycket nära för mig. Vi adopterade varandra, som Katrina senare sa. Jag började uppträda med Claes, först på privata tillställningar. Men med tiden började vi turnera flitigt. Och vi gjorde också två skivor tillsammans. Min ungdomsdröm om att sjunga jazz blev verklighet på ett oväntat sätt i mitt vuxenliv. Och jag njöt av det till fullo, medveten om att inte heller denna period skulle vara för evigt. Lyssnar du noga i nästa sång hör du hur Claes hummar då han spelar. Vilket han alltid gjorde då han var inne i sitt spelande. Det här brukar på musikslang kallas för att golda efter Glenn Gould som också var känd för att humma då han spelade. Claes kunde uppenbarligen bli ännu mer till sig än så. Jag läste på Facebook att han en gång då han spelat här på Åland blivit så ivrig att han fallit av stolen mitt i spelande.
Ack Värmeland du sköna, du härliga land, du kron.
När jag var ute med Claes kom människor ofta fram och började prata med honom. Han var oerhört lätt att närma sig och fick människor att känna sig sedda och hörda. En gång reste vi med tåget tillbaka till Helsingfors efter en konsert och satt i restaurangvagnen och drack ett glas. En lite vinglig man kom fram och ville berätta för Claes hur mycket han hade betytt för hans familj. Det här ända tills Claes blev en symbol för vänstern. Mannens far hade sagt att för första gången kände han att det fanns en vänsterperson han skulle kunna tänka sig att bli vän med trots de olika politiska åsikterna. Den vingliga mannen tyckte att Claes genom sin försonande natur lyckats hela åtminstone några av de gamla såren i hans egen familj och även i en större krets. Jag lyssnade på samtalet och tänkte att de diskuterade vårt lands djupaste trauman och den långsamma läkningsprocessen som ännu var lite på hälft. För att försonas behöver man kunna lyssna, inte hålla fast vid fasta övertygelser och inte falla in i det som idag tyvärr påbjuds av snabba sociala medier, att skapa tvärsäkra åsikter direkt. Svartvitt tänkande är lättare ju mindre insatt man är i någonting. Det finns en välkänd psykologisk effekt som kallas Dunning-Kruger-effekten, som i stort sett går ut på att personer med lite kunskap eller förmåga inom ett visst område tenderar att överskatta sin egen kompetens. Samtidigt tenderar personer som vet mycket att underskatta sin egen kunskap. Ofta för att de tror att det de kan är allmängods som alla andra också behärskar. Det vill säga, de som kan minst tror sig veta mest och de som vet mer inser hur mycket de inte vet. Det finns människor som är dumma, sjunger också Povel Ramel. Den första kassett jag någonsin ägt var för övrigt de 20 mest önskade med Povel Ramel. Den lyssnar vi fortfarande på varje sommar på stugan. Och förtjusningen har gått i arv till mina barn.
Solen lär ju skola skina även när som natten faller. Men där har vi ingen insyn alls och måste tro på skvaller.
För ett antal år sedan, under den gamla goda tiden innan pandemin och innan Rysslands förbannade anfallskrig i Ukraina, var jag gäst på ett bröllop, en valborgsmässoafton i Helsingfors. Bröllopsfesten var på det idylliska Sveaborg och tidigt på morgonnatten åkte jag med den knubbiga gula Sveaborgsfärjan tillbaka till Helsingfors centrum för att ta en taxi hem. Kön på Mannerheimvägens taxistation var olidligt lång, inte så överraskande med tanke på att det var valborgsmässoafton. Jag stod en stund i kön och betraktade då de väntande kunderna en och en satte sig i bilarna medan alla andra väntade och väntade. Småningom blev jag otålig och föreslog djärvt att folk kunde samåka, så att det som skulle åt ungefär samma håll kom undan billigare och folk dessutom kom hem tidigare. Märkligt nog fungerade det fantastiskt och själv kom jag också snart i en bil mot östra Helsingfors tillsammans med en man från Slovakien som var mycket trevlig. En gång för länge sedan, då jag som ung reste i Östeuropa, hade jag av en slump hamnat på en dagskurs om slovakisk folkmusik. Och eftersom jag ännu kom ihåg en av sångerna, det var en dryckesvisa, sjöng jag den för min förbluffade slovakiska medresenär där i taxin den här tidiga första majmorgonen. Han steg glatt på Brändö och jag fortsatte vidare mot hemmet i Hertonäs. Då slovaken stigit av vände sig taxikusken till mig. Sjunger du professionellt? Får man anlita dig? Han berättade att han hade ett skivprojekt på gång och undrade om jag kunde tänka mig att sjunga stämmor. Solisten var redan anlitad och de hade utarbetat sångarna tillsammans. Världen är liten, konstaterade jag, då han berättade att sångaren hette Sonja Korkman. Hon är min kusin. Albumet de arbetade med hette Ålands pannkakaorkester. Till slut kom såväl jag som mina barn, min bror och hans barn att delta i detta helgalna men charmiga album som fötts av uppriktig kärlek till Åland, där den här taxikusken eller musikern Pentti Luomakangas har fått spendera ett stort antal somrar. Så, mina vänner, nu får Ålands pannkakaorkester framföra låten Midsommarfest. Solisten heter alltså Sonja Korkman och i bakgrunden trallar bland annat en festglad taxikund och hennes familjemedlemmar.
Sommaren sjunger i viskande ord, sjunger i dig. Dans mellan björkar och dukade bord, det är midsommarfest.
Det finns stunder av fullkomlig närvaro i livet. De är inte så många. En av dessa stunder var för mig en sen höstkväll i Sankt Görans kyrka i Mariehamn. Jag hade förvisso varit på Åland förr, men denna gång var alldeles speciell. Jag hade rätt nyligen träffat mannen jag numera är gift med. Och hela mitt liv hade vänts upp och ner på det mest fundamentala sätt. Detta var första gången jag befann mig på Åland sedan jag träffat honom. Jag anlände sent på kvällen till Mariehamns lilla flygfält där en taxi väntade på mig för att ta mig till kyrkan där Stefan Kemmeter och Patrik Komorowski höll på att avsluta sin konsert. Jag hann fram alldeles till slutet av konserten, smög mig tyst in och ställde mig bakom alla bänkarna i mörkret. Tonen av Rachmaninovs vokalis ebbade ut och det allra sista stycket tog vid. Varje cell i min kropp var på helspänn. Jag var livrädd och överlycklig och vågade knappt andas. Här kommer Arvo Pärts Spiegel im Spiegel. Eftersom det inte finns någon inspelning av Stefan Kemmeter och Patrik Komorowski, men ännu åtminstone, får vi låta Lisa Batjashvili och Hélène Grimaud spela. Jag heter Julia Korkman och har varit sommarpratare för Ålands Radio idag. Jag tackar för att du har lyssnat och önskar dig härliga stunder av närvaro.